Det verkar som den är på. Vilket fantastiskt lovsångsband vi har i vår församling. Får man väl bara säga till att börja med. Låter jag lite högt eller? Ja. Kan vi sänka lite kanske? 1, 2. Är det där bättre? Ja, tack. Låt oss be. Tack Herre för att du har gett oss bibelordet. Vi är inte ensamma, utan du har gett oss ett ord, du har gett oss varandra, du har gett oss kyrkan och allt det här som påminner oss om att du talar till oss. Du finns, du har inte lämnat oss. Du går vid vår sida. Och idag ska vi stanna upp vid en text. Tala till oss. Tala till våra hjärtan. Du vet mycket väl vad vi behöver höra och vad vi inte behöver höra. Så låt det som vi behöver höra få sjunka in. Det andra får falla bort. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Idag har vi kommit till liknelsen om den förlorade sonen. Jag tänkte, det här, den tar jag. Det var ju verkligen så. Nu låter det högt. Det skulle jag inte gjort. Det är svårt att predika över en liknelse som vi, inte alla, men många av oss tror jag har hört. Och nästan vet vad den betyder innan vi har öppnat och läst. Vi ska se hur det går. Jag ska läsa texten snart, men innan dess en liten kort inledning. Inledningen till den här liknelsen säger två saker. Dels tullindrivare och syndare drogs till Jesus. De flockades bokstavligen runt honom. Och nu pratar vi om människor som inte höll den judiska lagen och som därmed gick bort ifrån Gud. De hade stökiga liv som Andreas skulle ha uttryckt det. Och det andra då, det här var oerhört provocerande för fariséer och skriftlärda. Och vilka är de här då? Ja, men det är djupt fromma människor som gav allt för sin Gud. Och det är därför Jesus förklarar varför han bryter mot alla tänkbara koder och välkomnar med de här syndarna, äter med dem och umgås med dem. Och så berättar han då den här liknelsen. En man hade två söner. Och vi kastas in i det här triangeldramat fullt av starka känslor. Och jag hoppas att vi ska kunna få syn på det idag. En faders enormt oväntade glädje över den yngre sonens hemkomst. Och den äldre sonens till synes högst befogade ilska över faderns beteende. I de här starka reaktionerna så anar vi hur Jesus ville utmana för givet tagna uppfattningar om Gud och inte minst Guds barmhärtighet. Och jag tror att Jesus och fariséerna och de skriftlärda, de var överens om att Gud var nådefull eller är nådefull. Men de hade olika uppfattningar om vilken sorts gåva Guds barmhärtighet är. Vem ska den ges till? Den kan väl inte ges hur som helst. Och i den här liknelsen som vi nu då ska läsa snart, så är det som att Jesus visar att Guds barmhärtighet är allt annat än en vanlig gåva. Den vänder upp och ner, den är provocerande, den är radikal. Den vänder och ner på världen. Det kommer bli lite svårt att övertyga om det, eftersom att vi har hört den som sagt så många gånger den här liknelsen. Men vi får se, jag ska försöka. Låt oss börja då med faderns oväntade glädje över sin sons hemkomst. Och hur den här glädjen då visar hur Guds barmhärtighet är en överraskande gåva. Vi ska läsa från kapitel 15 i Lukas evangeliet, vers 12 och framåt. Jag tror det kommer upp en slide och det finns säkert biblar på borden också. Det är den första delen vi ska läsa. Jesus sade, en man hade två söner. Den yngste sade till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Schysst. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande. Och sen sprang han. Han sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död, men nu lever han. Han var förlorad och är nu återfunnen. Och festen började. Ja, ni hörde. Den yngre sonen bad att få ut arvet. Inte rätt schysst. Gå till fadern och be om att få ut arvet på det sättet. Han sålde det, gav sig iväg i främmande land, slösade bort pengarna på festande och prostituerade, som den äldre sonen påpekade lite senare. Klassiskt på något vis. Vad är det med unga män, alkohol och sex? Ja, det här livet är utsvävningar som bibeltexten kallar det då. Det är ett fin omskrivning för alla möjliga saker. Är ju rätt sorgligt liv. Utan skönhet, utan hela och varaktiga relationer. Och en hungersnöd får sonen, den yngre sonen, att inse detta. Och han vänder hem. Och för att förstå lite grann, eller för att få en bakgrund till faderns oväntade glädje, hans oväntade reaktion, så behöver vi bara liksom dyka ner i några små detaljer i texten. För det första, den yngre sonen har dragit skam över sin familj. Minns detta med hedersvåld i vår tid och hur människor är beredda att gå väldigt långt för att bevara familjens anseende. Till och med att liksom döda och utöva våld mot någon som bryter och som förstör familjens anseende. Och på den här tiden var heder och socialt anseende också jätteviktigt. Sonen vanärade sin familj, sin far, genom att sticka till främmande land. Och för alla vet ju vad som händer i främmande land. Inga bra saker. Skamligheter. Han gjorde nog på den här tiden det värsta man kunde göra mot sin familj. Dra dem ner i smutsen. Förstöra deras anseende och besudla deras rykte. Det är därför han säger, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Han är inte värd något. Ytterligare en detalj understryker den här ovärdigheten. Hungersnöden gjorde att den yngre sonen fick vakta svin. För en jude är ju då svin eller grisar orena. Det var inte ett hedersuppdrag att vakta dem. Men vers 16 här som vi läste visar ju ännu mer hur liksom lågt han har sjunkit här. Det står så här, jag repeterar den versen. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Poängen här i den här versen är inte bara att den förlorade sonen sjunkit så lågt på samhällsskalan att svinen är viktigare. De får mat, inte han. Utan också att han var så långt ner att han inte ens ansågs värdig att få en liten pluttig gåva. Han fick inte ens äta svinens mat. Inte värdig minsta lilla gåva. Mot den bakgrunden blir faderns glädje lite oväntad. Det står, ja, det här är de vackraste orden nästan i hela liknelsen. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Han fylldes helt enkelt med barmhärtighet. Och han sprang och han kastade sig i sin sons armar och kysste honom. Det här med att kyssa, jag vet inte om det liksom funkar i vår kultur, men på den här tiden så var det som beskrivs här är ett otroligt känslosamt återseende. Och många bibliska berättelser beskriver just så här nu när familjemedlemmar återförenas. Det är som att fadern gråter av glädje. Och sonen får inte tillfälle att dra sin inövade line. Ni vet, fader, jag har syndat mot dig och himlen. Han är redan omfamnad innan han får chansen att säga detta. Och när han väl då får dra den här inövade bekännelsen att han inte är värd att kallas son, då blir gensvaret en fin dräkt, en statusring och en brakfest. Totalt upp och ner. Och det här tror jag Jesus har med sin liknelse inbjudit åhörarna eller oss som läsare att förvänta oss allt annat än det som händer nu. Den som inte var värdig att kallas son, inte ens värdig att få äta svinens mat, han möts med oväntad glädje och en stor överraskande gåva. Tidigare hade den förlorade sonen befunnit sig i total brist och ingen nedlät sig att ge honom någonting. Nu är han värdig att motta det allra bästa som sonen eller som fadern har. Från vilka då? Jo, från de som har sårat honom mest. Det är som att fadern i liknelsen ger till dem som ingen annan vill ge till. Så är Guds barmhärtighet. Han ger till dem som ingen annan vill ge till. Den ovärdiga sonen får gåvan att vara son med värdighet. Och här börjar vi ana vilken sorts gåva Guds barmhärtighet är. Den är en överraskande gåva eftersom den ges alldeles oavsett moral eller andra saker som gör människor värdiga i samhällets ögon. En alldeles oavsett gåva. Alldeles oavsett hur andra ser på dig har du en fader i himlen som springer emot dig och omfamnar dig. Alldeles oavsett hur ovärdig du är i dina egna ögon har du en Gud som är så glad att se dig att han ställer till brakfest. Du är efterlängtad av Gud alldeles oavsett vem du är, alldeles oavsett vad du gjort och alldeles oavsett hur du ser på dig själv. Alltid välkommen hem. Alltid. Det här är ju sjukt. Så den äldre sonen blir arg och vägrade gå med på festen eller gå in i huset och vara med på festen. Och nu ska vi komma till den äldre sonens befogade ilska över vad fadern gör och fundera lite på vad Guds barmhärtighet kan lära oss när vi läser den. Hur Guds barmhärtighet är en omstörtande gåva. Då ska vi läsa de sista verserna. Det är inte riktigt lika långt. Det är vers 25 och framåt. Ska vi se om vi får upp dem där. Bra. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänarna svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, inte min bror, utan din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Ja. Faren sa det till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Man kanske undrar vad det här med gödkalven är för något. Det var en liten kalv som man gödde lite extra så det skulle vara gott att äta den. Och texten framgår ungefär som att det var det enda de hade. Den enda gödkalven. Så nu satsar de allt, den finaste de har på honom. Jag vet inte hur det skulle vara idag, men om man bara hade en oxfilé som låg i frysen och man bara fick äta en gång, lite då och då. Vad är det som händer här då? Jo, fadern kommer ut. Äldre sonen vill inte gå in, fadern kommer ut. Och nu får vi en ordväxling eller replikskifte. Och här anar vi två helt motsatta perspektiv på vad som har hänt. Den äldre sonens perspektiv är ju det som vi hörde i texten. Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Men när han kommer hem, din son, och inte bara det, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då. Och det som den äldre sonen målar upp en kontrast av. Här har vi jag som har varit trogen dig. Och här har vi han som har dragit skam över dig. Och här tror jag vi övertolkar den här kontrasten om vi tänker att den äldre sonen är fast i någon slags lagiskhet där han försökte prestera för att duga till inför fadern. Ungefär som att han var en slags glädjedödande människa som gick omkring och försökte förtjäna faderns gunst. Det är förstås inte något bra, men jag tror inte att det är det som den här liknelsen är ute efter oss. Jag tror att den äldre sonens ilska är mer grundläggande än så. Och på ett sätt befogad. Den känns befogad i varje fall. Varför ska den som supit bort arvet helt plötsligt firas? Det är som om någon som har misskött sitt jobb får en särskilt stor julgåva från sin arbetsgivare. Ja, men då skulle kollegorna faktiskt med rätta bli missnöjda. För vad är det som händer i en sån situation? Jo, den här julgåvan bryter mot en moralisk ordning eller någon slags social ordning som man tar för givet. Så blir man ilsken. Man reagerar. Och något liknande verkar hända här. Med sitt gåvogivande bryter fadern mot det som den äldre sonen intuitivt uppfattar som rätt och riktigt. Inte kan man slakta gödkalven för att uppmärksamma och uppmuntra skamligt beteende. Och underförstått då. Inte kan Gud ge sin barmhärtighet till vem som helst. Till syndare, horor och tullindrivare. Det skulle ju uppmuntra till synd. Och här tror jag vi börjar ana något som är lite som vi kanske ibland missar i den här liknelsen. Det är att gåvor, hur man ger gåvor i ett samhälle, det är med och upprätthåller en ordning, en social och moralisk ordning. Och vad är jag ute efter? Ja, men något i den här stilen. Jag har ju sagt att Guds barmhärtighet är alldeles oavsett gåva. Fadern i liknelsen ger alldeles oavsett vad den förlorade sonen har gjort och alldeles oavsett hur lågt han sjunkit på samhällsskalan. Den äldre sonen i liknelsen verkar få representera en uppfattning att Guds barmhärtighet är en, vad ska vi kalla det, en därför att gåva. Ja, men vad då därför att? Jo, någon får ett Nobelpris därför att den har uträttat stordåd. Vi ger till våra barn därför att vi har en speciell, därför att vi har en speciell relation till dem. Och det är inte så att det här är någon slags lön för arbete eller något. Det är bara en annan sorts gåva som inte ges hur som helst. Om Nobelpris skulle ges till vem som helst skulle det här priset helt sluta vara en speciell gåva. Och om Nobelpriset skulle ges till mig så skulle många bli upprörda. Jo, jag tror ni har betalt för att säga det. Det skulle bli tittarstorm, va? Hur kunde de? Det händer nästan varje år ändå att det blir så. Så det är något med de här gåvorna. Och de här därför att gåvor, eller vad vi ska kalla dem, de är ofta med och upprätthåller någon form av hierarkisk ordning där några är viktiga och andra är oviktiga. Nobelpriset visar att en viss intellektuell insats är jätteviktig för samhället och att den personen som får det här priset är, ska minsann sträcka på sig och särskild på något sätt. Vad Jesus säger med sin liknelse är att Guds barmhärtighet inte bara ges till presidenter, stjärnor, idoler eller särskilt goda människor och andra viktiga personer utan också till prostituerade, tullindrivare och sådana som ofta uppfattas som oviktiga eller ringa i samhällets ögon. Men tänk så här, påven, vi drar in påven Franciscus här. Han är på statsbesök och så tar han tid att träffa människor i slummen. Vad säger det? Jo, hans sätt att ge av sin tid säger att inte bara den här presidenten som man ska möta är viktig utan även de här fattiga människorna som man tar sig tid att möta. Och när Gud ger sin barmhärtighet alldeles oavsett moral och annat som gör oss viktiga i människors ögon så säger Gud att alla är lika viktiga. Och det är otroligt provocerande om man är viktig själv. Och på det här sättet så tror jag Guds barmhärtighet är den här omstörtande gåvan som rör om. Den raserar hierarkiska strukturer och lyfter upp de oviktiga. Det är därför kristna har verkat för kvinnors rättigheter på 1800-talet eller för avskaffandet av slaveri och så vidare. Det är grundat i hur Guds barmhärtighet ges eller till och med till vilka den ges. Alla oavsett. Och jag tänker att den äldste sonen, han var inte, hade inte en plågat av sitt skuld, ja vi vet inte, men texten verkar inte liksom lyfta fram att han liksom plågades av skuld och försöker förtjäna Guds gunst på något sätt. Utan han var arg, dels för att faderns gåvogivande tycktes uppmuntra skamligt beteende och han var också arg därför att hierarkin som säger att han är viktigare raserades. Jag har i alla år varit hos dig. Han som söp bort hela arvet med horor. Faderns perspektiv då till slut är annorlunda. Han ursäktar inte den yngre sonens beteende. Och det kan man väl bara lägga som en parentes här. Att Guds barmhärtighet ges oss alldeles oavsett moral och annat. Och och det är viktigt, den manar oss också att vända om och leva på ett nytt sätt. Precis som dopet visar det här. Och de går att hålla ihop, de är inte varandras motsatser. Slutparentes. Men den äldre sonen, han har ju precis invänt: jag har tjänat dig i alla dessa år. Och vad säger fadern? Mitt barn, du är alltid hos mig. Vad är det för svar, kan man undra. Det känns, varje gång jag läser den repliken tänkte jag, vad är det han säger? Men om man tänker på det lite grann, vad han säger är att det viktigaste av allt, det är att de har haft varandra. Att den äldre sonen är faderns barn och de har haft varandra i alla år. Det är det viktiga. Och den äldre sonen, eller säger ju igen då, eller invänder igen: din son har svikit familjen, dragit skam över den. Och fadern svarar: din bror. Han skiftar där från din son till din bror. Var död och lever igen. Han var förlorad åter. Vad är det som är viktigt här? Det viktiga är att både fadern och den äldre sonen har fått tillbaka en förlorad son och broder. Och det är det som är grejen. Att vara med varandra, att leva i de här relationerna. Det är inget häftigare än så. Men samtidigt så häftigt. Det är inte konstigt, eller det var inte konstigt att tullindrivare och syndare drogs till Jesus. Därför att Guds barmhärtighet ger dem en chans att börja om. Och den välkomnar dem in i en gemenskap där de inte längre behöver vara de oviktiga, skumrasket eller det här, de utstötta. Så vänder Gud Guds barmhärtighet upp och ner på vår värld som så gärna älskar status och makt och sällan tjänar andra. Och jag tänker att ta emot Guds barmhärtighet, det handlar om att Gud kastar sig i dina armar. Det är lite svårt att tänka sig där kanske, men man får tänka sig in i liknelsen. Här kommer någon springande full av glädje och barmhärtighet och kastar sig i dina armar och välkomnar dig alldeles oavsett hur du eller andra ser på dig själv. Men den handlar också om att du får lyftas upp. Eller om du är som jag, så får du nog kliva ner från din tron för att tillsammans med andra forma en barmhärtighetens gemenskap där vi möter alla på varandra på samma nivå. Jag tror att det är den aspekten som är det svåra för oss. Vi har ingenting emot att Gud välkomnar oss fritt och för intet. Några av oss kommer Gud lyfta upp som viktiga, för man har varit oviktig i andras ögon förut. En del av oss andra, som sådana som mig, vi får kliva ner. Men det är någonstans där, när man kliver ner från sin tron och möter Gud och andra människor på riktigt, det där livet är, finns. Låt oss vara en gemenskap där alla slags människor får ta emot Guds barmhärtighet. Låt oss be. Tack Gud för att Bibeln är full av känslor. Det är också vi. Full av glädje, full av ilska. Och i den här liknelsen har vi fått möta hela registret. Och på något sätt fått syn på din barmhärtighet, förhoppningsvis. Att den är en stor, att du är liksom ett lysande ansikte som kommer springande mot oss. Och samtidigt en utmanande gåva som kastar omkull där som vi trodde var viktigt och kanske tvingar eller manar en del av oss som mig att kliva ner. Tack att vi får tillhöra dig. Tack att vi får både vara den yngre sonen och den äldre sonen på samma gång. Och alldeles oavsett tar du emot oss.